Hur lätt är det inte att ge upp? Energin tar slut. Det är för svårt. Det tar för lång tid. Hur lätt är det inte att ge upp när man inte orkar mer? Det är för jobbigt. Jag står ju helt ensam med det här. Det är ju ändå ingen som bryr sig. Hur lätt är det inte att ge upp? Jag orkar inte kämpa längre. Jag orkar inte hoppas längre. Jag orkar inte tro längre. Hur lätt är det inte att ge upp? Det är lätt att förlora hoppet. Det är lätt att tappa tron. Det är lätt att ge upp. Men vet detta. Gud ger aldrig upp om dig. Det finns många fascinerande personer och många fascinerande berättelser i vår bibel. En av dem är om profeten Jona. Har ni läst den berättelsen någon gång? Gör det igen. Den är rätt kort. Det går fort. Det tar inte mer än en kvart, max. Men det är en rätt spännande berättelse på sitt sätt. Han var väl inte direkt en stor profet från början, om han ens var profet från början. Men han får ett uppdrag från Gud att berätta för staden Nineve att Gud ser deras ondska och nu vill Gud förgöra staden. Hans första reaktion är att fly till vad man då trodde var andra sidan jorden. Så långt bort man visste, till Tarsish. Det är ungefär där Gibraltar ligger idag. Det var slutet av den kända världen åt det hållet på den tiden. När han är på båten på väg dit så sänder Gud en storm. Och de börjar liksom dividera och fundera på vems gud är det som är arg på oss, som har skickat en storm. De utgick från att det fanns många gudar. Och till slut så träder Jona fram och säger att det är nog min gud som är arg på mig. Och så säger han till dem att de ska kasta honom över bord. Men nej, det vill de inte. Och sen så lyckas han övertala det. Och så kastar de honom över bord. För att blidka Gud, så att säga. Och det funkar. Stormen lägger sig. Jona, han sjunker ner i havet och blir slukad av en fisk, som ni kanske vet. Och han tillbringar 3 dagar i buken på fisken innan han blir uppkastad igen. Och han är där i 3 dagar i bön och ångrar att han försökte fly från Gud. De här 3 dagarna känns ju bekant. Jag håller på att skissa på ett bibelstudium om Jona som jag tänkte kalla Jonas evangelium. Kanske kommer till våren, vem vet. Välkomna då. Men Jona, han blir uppkastad på land och känner, ja, jag går och gör det här då. Han går och berättar i Nineve. Berättar Guds planer. Och kungen där, eller borgmästaren, eller vad det nu är, han blir alldeles nervös och liksom säger att nu måste vi klä oss i säck och aska. Och inte bara vi, utan även våra grisar och kameler och får och getter. Alla ska sluta äta och alla levande varelser går klädda i aska. Och vi ska också sluta med det onda vi håller på med, sa han. Jag vet inte om det var säcken som hjälpte säckväven eller om det var att de slutade göra det onda. Men Gud ändrade sig i alla fall. Och allt är frid och fröjd. Eller hur? Men där slutar inte berättelsen om Jona. Berättelsen om Nineve är egentligen bara en liten parentes i den boken. Den här Jona, han verkar egentligen inte vara någon särskilt trevlig eller god person. Han blir sur på Gud för att Gud räddar staden. Vilket jag tycker är lite märkligt, för han har ju fått uppdraget att gå och rädda staden. Och han lyckas ju med sitt uppdrag. Men den här Jona, han är inte en särskilt god och trevlig person. Han blev sur på Gud för han ville se action. Han hoppades på ett nytt Sodom och Gomorra och att få se det uppe från sin höjd där. Sen när eld och svavel regnade ner över staden. Men det gjorde inte Gud. Så inte nog med att han liksom flyr när Gud kallar. Han hade hoppats på eld och förstörelse. Det är ingen fantastisk person. Men vad gör Gud? Gud samtalar med honom. Han låter träd växa upp där han sitter och tjurar. Så han får sitta och tjura i skuggan åtminstone. Så han inte ska förgås av solen. För Gud ger inte upp om en sån som Jona. Gud ger inte upp om någon enda av oss. Längre fram i Bibeln, i Johannesevangeliet, så stöter vi på en kvinna. Hon har inte levt ett så jättebra liv hon heller. Hon har brutit sitt äktenskap och varit med flera män. Hon har förmodligen inte så höga tankar om sig själv längre. Samhället hade definitivt inga höga tankar om henne heller. De fann henne motbjudande, de fann henne syndig. Och enligt lagen skulle hon straffas med döden. Och det är precis vad de tänker göra. De har samlat ihop en folkhop och de ställer henne på torget. Och de står beredda med stenarna i handen och ska kasta. Kommer Jesus. Och frågar vad de gör. Det här är en syndig kvinna. Och enligt lagen så ska hon stenas och straffas med döden. Jaha, säger Jesus. Han börjar inte argumentera med dem. Han sätter sig ner och ritar i sanden. Och de hade ju väntat sig att han skulle gå in och avbryta dem. För de hade lagt upp detta som ett litet test för Jesus. Men har du ingenting att säga då? Och då sa han så här. Den av er som är utan synd kan ju kasta första stenen. Då är det inte lätt som jude att kasta sten. För det ingår liksom i den judiska teologin att ingen är fri från synd. Sen frågar Jesus kvinnan när alla hade gått. De hade släppt sina stenar och gått. Så frågar han henne. Var tog alla vägen? Skulle de inte döma dig längre? Och så säger Jesus. Inte heller jag dömer dig. För Jesus ger inte upp om en sådan kvinna. För Jesus ger inte upp om någon enda av oss. Saul, han som kom att kallas Paulusen. Han var inte heller en trevlig och bra person. Han gillade inte den nya vägen. De som kallade sig vägens folk. De som följde efter Jesus. Det var en man som hette Stefanus som hade börjat predika i Jerusalem. En av de tidiga medlemmarna i församlingen där. Och han blev fängslad. Och straffad med döden för att han hade predikat att Jesus är Guds son. Vilket var straffbart med döden. Och när stenarna har fällts och Stefanos har tagit sitt sista andetag. Då stöter vi på den här Saul för första gången i Bibeln. Och han säger, vad skönt att han är död. Det är inte en trevlig person, tänker jag. En ganska hemsk person. Och han fortsätter. Han blir inspirerad av det här. Och ber de som styr i templet att han ska få gå ut. Och fortsätta att förfölja fler. Och dra fler i fängelse. Och det går ganska bra för honom. Han går in i varenda hus i Jerusalem och släpar ut dem han hittar. Sen vill han åka till nästa stad, till Damaskus. Och förfölja kristna. Men där möter han Jesus. För Jesus har sett den här personen. Och Jesus ger inte upp om honom heller. Han gav inte upp om Paulus heller, utan Paulus blev omvänd när han fick möta Jesus. Det fanns en plats för honom också, fast han hade gjort allt det här hemska. För Gud ger inte upp om Paulus. Gud ger inte upp om någon enda av oss. En av de värsta i Bibeln, Kain, son till Adam och Eva. Han har en bror, Abel. De frambringar varsitt offer till Gud. Kain blir avundsjuk på sin bror Abel och har ihjäl honom. Kallblodigt. Och Gud frågar honom: vad har du gjort av din bror? Ska jag ta vara på min bror, säger Kain. Och så upptäcker Gud att Abel är död. Kain blir förvisad. Gud säger att marken du odlar ska inte ge någon gröda. Rotlös ska du vara. Då blir Kain lite förtvivlad. Vad ska jag göra nu? Vem som helst jag möter på vägen kan döda mig. Och du har övergett mig, Gud. Då säger Gud: jag ska sätta ett tecken på dig. Att ingen du möter kommer kunna ha ihjäl dig. För Gud ger inte ens upp om Kain. För Gud ger inte upp om någon enda av oss. Så kommer vi då till den här berättelsen om pojken, den döde pojken i Nain. Det är två folkskaror som är på väg mot varandra. Jesus och hans följe. Och så folkmassan med den döde pojken. Och de möts. Och det är stor sorg. Jesus får medlidande och väcker upp den här pojken. Och han börjar tala. Inte ens i döden ger Jesus upp om oss. Inte ens det som är så ofattbart, oåterkalleligt i våra ögon. Inte ens där ger Jesus upp om oss. Men den här berättelsen handlar egentligen inte om pojken. Den här berättelsen handlar om mamman som hade förlorat sin son. Hon var ensam med sin pojke. Hon var änka. Och vad är det för märkvärdigt med det då? Jo, att hon var helt ensam. I den kulturen så fanns det inte längre någon som kunde försörja henne. Nu när hennes son hade gått bort, så var hon ingen. Ingen att räkna med alls. Ingen som kunde ta hand och försörja. Så samhällsstrukturen ut. Så hennes förtvivlan är inte bara för hennes son. Förtvivlan är också för att nu är även hennes liv slut. Och det är henne som Jesus får medlidande för. Inte först och främst för pojken, utan det är för den här kvinnan. För där hon hade gett upp om livet, där fanns Jesus. När hon hade gett upp om att någonsin kunna få en framtid igen, där gav Jesus henne en ny chans. Bibeln är full av dessa berättelser. Det är Eva, det är Petrus, det är Mose, Elias, Salomo och kung Salm, hela det judiska folket och i stort sett nästan varenda person vi möter i Bibeln. De gång efter annan, de trotsar Gud, de gör dåliga saker, eller så är de ensamma, förtvivlade. Och gång på gång kan vi läsa och förstå att Gud ger inte upp om någon enda av dem. Vi kan titta på vår egen historia, frikyrkans historia. Vilka var väckelsens folk? Många gånger så var det trasiga människor. Missbrukare, alkoholister med trasiga familjer. Men är det något vår historia, väckelsehistorien, visar på, så är det att Gud gav inte upp om dem heller. Så tittar jag på mitt liv och på våra liv här i församlingen. Visst, vi har varit med om saker. En del av oss har kanske varit med om riktigt svåra saker också. Men är det någonting vi kan ta med oss ifrån Bibeln, så är det detta att Gud ger inte upp om någon enda av oss. Gud ger inte upp om någon enda av oss. Ibland känns livet helt hopplöst. Ibland tappar vi helt tron och tänker att Gud, du finns nog inte ens. Vi kan ha vänt oss bort i flera år. Vänt oss bort från Gud. Vänt oss och lämnat vår tro. Men han står kvar. Jesus står där på stranden med öppna armar och vill ta emot dig med öppna armar. Vem du än är. Var du än kommer ifrån. Vad du än har gjort. Vad du än bär med dig. Alla mörka tankar. Alla hemska tankar. Allt vill han bära. Allt vill han dela. Allt tar han emot. Och Jesus, han ger aldrig upp om att få visa sin kärlek till dig. Om att få ge dig en chans till. Och få ge dig en chans till. Och få ge dig en chans till. En chans till att säga att han älskar dig. Du är älskad och han ger aldrig upp om dig.